Hej! Du har väl inte missat att vår podd Vad med Emil, Victor och Joel från I Som Du Cool ligger ute nu på Podplay. Där ställer vi från I Som Du Cool varandra mot väggen med svåra frågeställningar och problem, stora som små. Som vad hade du gjort om du kom in en vild häst här just nu och gick berserk? Så lyssna på vår podd Vad med Emil, Victor och Joel från I Just Want Be Cool i Podplay-appen.
Podplay.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Min gäst heter idag Rune och jag som håller i det hela heter som vanligt Hasse Blontén. Rune har skrivit en bok som kommer ut imorgon. Den heter 25 skotten. Och det handlar om de 25 skott som avlossades mot Erik Torell. Den kille, den 20-åriga kille som blev skjuten till döds av tre poliser i Vasastan. Och Erik hade ju då Downs syndrom. Det här var väldigt uppmärksammat. Och det är nu mer uppmärksammat av Rune som har skrivit den här boken som faktiskt är väldigt intressant att läsa. Och vi kommer ju prata om boken här i avsnittet. Men tycker du att du inte har fått tillräckligt kött på benen med hjälp av den här intervjun, så skulle jag råda dig att köpa boken som inte är så tjock, så du läser igenom den ganska fort. I Patreon-avsnittet så kommer Rune berätta en story som ligger kvar i minnet från efter en fotbollsmatch med en huligan, där vi än idag undrar var Runes batong är någonstans. Patreon.com/snutsnack om du vill ta del av lite bonusmaterial. Annars finns vi såklart på Facebook eller Instagram. Men nu säger jag som jag brukar säga, var försiktiga där ute. Och så hoppas jag att du får en mycket trevlig lyssning.
1370
kom. 1370 och den gatan kom.
Ja, det
är
uppfattat. Vi tar det. Bra,
klart
slut. Varmt
välkommen, Rune.
Tack så bra, tack för inbjudan.
Ja, det var det lilla. Det var det lilla. Och varmt välkommen till Snutsan. Nu hörde ni att det knäcktes en bärs här. Nej, det var faktiskt inte en bärs. Det är en Coca-Cola. Men det är en klassisk sånt ljud. Hur mår du?
När vi pratar om Coca-Cola, jag har gjort två ganska tuffa operationer i fötterna. Det har ställt till ganska mycket, så man får käka mycket smärtlindrande. Jag har haft lite problem med magen med det, så cola är ju den där som normalt dricker inte, men det lugnar ner magen.
Okay.
Men annars är det bra.
Härligt att höra att det är bra förutom fötterna. Du sitter här av en anledning egentligen, och det är att du släpper en bok imorgon som heter De 25 skotten.
Mm. Ja, den heter 25 skotten.
25 skotten heter den. Jag har faktiskt bara läst den på datorn, för jag fick den liksom i pdf. Mm. För när jag läste den innan den kom ut, så att säga. Då. Och de skotten, vad handlar de 25 skotten om?
Ja, specifikt så handlar ju 25 skotten om Erik Torell, som 2018 blev skjuten med 25 skott av poliser på en innergård i Vasastan. Han hade Downs syndrom. Och han blev, av de här 25 skotten så blev han träffad av tre. Mm. Och två i ryggen, varav ett var dödande. Då.
Just det.
Och den var ju väldigt uppmärksammad här 2 år i rad. Den här händelsen med Erik var nu topp 10 i nyheterna i Sverige.
Mm. Och vi ska givetvis prata mycket om den här boken och om den här händelsen. Men först är jag lite nyfiken på dig, Rune. För du är ju själv polis i botten.
Ja, jag är faktiskt fortfarande en anställning, även om jag har varit tjänstledig. Det är snart 37 år.
37 år tjänst. Då gick du på Sörentorp.
Ja, det fanns ju bara Sörentorp. Det var
på 80-talet.
Innan du kom dit. Vi hann inte träffa, va?
Nej, det var 3 år innan mig. Du gick 85.
Januari 85 började då. Så att nu har man ju utbildningen på 5 olika ställen.
Mm, precis.
Men jag har ju varit tjänstledig i omgångar. Och sen har jag varit då borta här ett tag. Mycket på grund av operationer och så.
Mm. Men då, när du var klar på skolan, vad hamnade du då först? När du var klar efter 3 år där knappt?
Alltså, det var ju på den tiden vi fick anställning direkt. Mm. Så vi fick faktiskt lön under vår studietid. Och då gick man ju...
Det var ju perfekt.
Jag tror de ändrade, eller fick du det?
Jag fick pröjs också. Det var en av anledningarna till att man sökte.
Det var ju fantastiskt då. Oh. Och då, jag är född i Kiruna.
Mm.
Jag hade väl en tanke att stanna i Stockholm. Jag hade varit ett tag i Stockholm. Men då behövde de ju folk dit upp. Och genom att jag var där så fick jag en placering och så fick man lön. För vi fick ju en placering direkt.
Mm.
Det var några år som jag jobbade. Sen drog mycket socialt och andra saker drog mig söderut. Så att jag har faktiskt jobbat större del av min karriär som ingripande polis i Västra Götaland i Göteborgs city.
Okej. Men det måste ju vara en väsentlig skillnad att jobba i downtown Kiruna eller i city Göteborg.
Alltså jag åkte på ett larm i Kiruna som, det var ganska makabert, men det är ett självmord. Och det var 23 mil, enkel resa. Och så hamnade jag i Göteborg och då var vi en specialgrupp som jobbade i Norrstan. Och vi var 26 gubbar. Så i stort sett jobbade i Norrstads centrum. Plötsligt från Viddarna upp i Kiruna in i köpcentrum. Och vi hade ju faktiskt, vi rensade ju upp ganska mycket. Förlåt uttrycka rensa, men det var ju ganska stökigt där. Och hade ganska ordning och reda på köpcentrum. Men vi hade ju alltså fler ingripande IG då, alltså ingripande då, i Norrstan på 26 gubbar än vad hela Malmö polisdistrikt hade.
Oj.
Så att det var ju som ett annat jobb.
Mm. Och kanske vi ska komma in och prata lite om din bok som är väldigt intressant ur många aspekter faktiskt. Men när vi ändå pratar om de här geografiska skillnaderna så vet jag ju rent... För du skriver mycket om taktik och polisiär taktik och utbildning. Man pratar om riskbedömning och sånt där till boken. Och en polis, till exempel, om vi tar Kiruna till exempel, som du nämner där du själv har jobbat. Man kan ju inte vara lika offensiv som polis i Kiruna som man kan vara till exempel här i Stockholm City. För du vet att trycker jag på röda knappen och larmar, det spelar ingen roll hur hårt jag trycker. Det kommer ändå ingen, för de andra är på jobb. Men i Stockholm vet att då kommer det folk. Så redan där kan du ju jobba på ett annat sätt med tanke på vad du vet vad kollegorna är i bakhuvudet så att säga.
Ja, det är ju helt rätt. Alltså det är en del som tror bara att det är så tufft när man jobbar i storstäderna. Men det blir en annan sorts utmaning i mindre städer. Som vi jobbade upp i Kiruna. Då hade vi ju ett område som Kiruna kommun, det var världens största stad, Tytan, när det var stad. Så att, som jag sa här innan, att vi åkte 25 mil på ett jobb. Och under den här sommaren, så under sommarperioden, då var vi en patrull som jobbade. Och då kan du ha mycket larmknappar som helst. Då är vi inne i centrala stan. Det kommer inte hända någonting. Sen man kom till Göteborg, för att jag har ju varit med om många ganska jobbiga situationer. Men hände det någonting, då hade du 6-7 bilar inom 2 minuter. Va? Och så att det blir ibland ett sätt att bara se det som landsbygdspolisen. Men det finns utmaningar där, för det finns ju galningar överallt. Va? Och man får jobba på ett annat sätt också.
Och det kan man ju förstå, det tror jag att ni lyssnare som inte jobbar som poliser, inte har den polisiära erfarenheten, också kan förstå. Men när man läser boken, och jag ska också fråga dig anledningen till varför du skrev den här boken, men bara som en liten passus innan då, så kommer det ju patruller fram till den här platsen innan Erik Torell skjuts till döds, som är från Norrmalm och från Södermalm. Och de uppträder helt olika, egentligen rent taktiskt, i förhållande till den här situationen som då ska vara likadan så att säga. Det kan vi ju komma in på lite grann, men min uppfattning är då att kanske att de här patrullerna från Södermalm kanske gör en lite större riskbedömning. De sätter på sig hjälmar och skyddsväst och lite sånt där som krävs kanske när man, för det fanns en misstanke om en beväpnad person i närheten, vilket de andra poliserna inte gör. Men vi kommer in på det. Vad jag ville säga där, det behöver inte innebära, alltså det behöver inte vara så att någon jobbar i Kiruna och någon jobbar i Malmö, och då kan man ju förstå att de tänker olika, men här har vi folk från samma stad som inte agerar riktigt likadant fast de är på samma jobb.
Utgångsläget för det här larmet var ju samma. Det där går ju vi in i boken och där analyserar jag ju i detalj. Jag har jobbat nu heltid egentligen ända fram till 2018 med taktik.
Om vi backar bandet för de lyssnarna som kanske kommer ihåg det här ärendet lite via media och så kan vi väl ändå återberätta vad det faktiskt som sker den här natten. Och om jag börjar lite lätt så kan du fylla på, för du kan ju det här mycket bättre än mig. Men Erik då, som har Downs syndrom bland annat, han har ju också ett förståndshandikapp. Man beskriver honom som att han är ungefär som en 3-4-åring fast han är 20 år när det här händer. Han har inte rymt hemifrån, men han har i alla fall gått hemifrån med en leksakspistol mitt i natten. Och några tjejer ser då en person, så för att han går lite konstigt också. Han går liksom lite med tårna först i marken och det blir som att han släpar hälarna efter sig lite grann. Så han har en, som jag förstår, en liten udda gångstil. Och de uppfattar då en person med vapen, och där börjar den här händelsen och trappas upp. Man ringer till polisen, säger att man har observerat en person som går in i centrala Stockholm då med ett vapen. Där börjar väl det hela. Är jag rätt på det där?
Ja, det är helt rätt. Vi kan väl säga på ett sätt att de som har Downs syndrom är ju generellt, har ju en intellektuell funktionsnedsättning. Och som du säger, Erik, nu kan det ju skilja sig ganska mycket. Men Erik befann sig på en 3-4 års nivå. Och så tänker man så här att, ja men det är klart, man vill ju inte, om man själv är ett barn, en 3-4-åring som ska springa ut. Sen går det ju inte bara att jämföra 3-4 år, för socialt sett så var han ju ganska framåt. Mm. Som gjorde att han klarade sig faktiskt, han, när han var ute. Men han var ju hos pappa den här natten i Vasastan där, och det kan man ju säga att han rymde därifrån.
Ja. Han stack hemifrån. Då samtidigt så gör polisens ledningscentral, man gör en slagning kring den adressen där han har setts. Och det här är ju väldigt olyckligt i sammanhanget, måste man ju säga. Men vad som händer är att man får ju upp någonting ur ett system som kallas för storm. Att det på en adress, precis en närliggande adress, ska finnas en person då som tidigare har haft vapen och har hotat att spränga eller... Ja, han har i alla fall hotat med våld. Han har besöksförbud gentemot sin sambo eller flickvän. Och det här på något sätt connectar man då. Utan att veta att den här personen är inte aktuell. För han sitter frihetsberövad för tillfället. Och sen leder det ena till det andra. Och det är mycket radiotrafik fram och tillbaka. Var den här personen befinner sig. Man får inte riktigt kontakt med de här anmälarna. Och förstår inte riktigt var de befinner sig heller riktigt. Det hela slutar med att 3 poliser ser Erik inne på en bakgård.
Eller innergård, innergård
kan man säga.
Innergård kallar man det. Det är en innergård.
Och där man då uppfattar Erik som ett hot. I rättegången man säger att han har höjt det här vapnet. Han hade ju ett leksaksvapen med sig. Ett plastvapen, och då avlossade de här poliserna. Den ena polisen tömmer hela sitt magasin av 12 skott, varav 1 träffar. En polis skjuter 8 skott, varav 1 träffar. Och den tredje skjuter 5 skott, varav 1 träffar. Så 3 skott träffar, och ett av de här skotten då, som då har gått in, som jag förstår, i ryggen på Erik, och träffar kroppspulsådern och gör att han avlider då egentligen direkt av just det skottet. Och sen framkommer det då när man går fram att det här är ju inte en hotfull person. Den här personen har ju aldrig varit hotfull egentligen, om man tittar tillbaka i tiden på något sätt. Utan det här är ju bara då en sjuk person då. Så, eller sjuk ska man inte säga, men en person med funktionsnedsättning säger man väl då. Ja.
Man kan väl säga att han är ju inte sjuk.
Nej, precis.
Han har en intellektuell funktionsnedsättning, som man kallar det. Sen är ju väldigt många personer som polisen berörs av, det är ju många som har psykisk ohälsa.
Ja.
Det kan man säga, sjuka. Men det kan ju jag och du drabbas av.
Absolut. Min pappa var ju ett tydligt exempel. Han jobbade också som polis och var ju väldigt psykiskt sjuk. Slutade också med att han tog sitt liv. Jo, lite bakgrund till varför du skriver den här boken innan vi går in lite vidare på det här händelseförloppet. Men nu har vi grunderna, och då tänker jag lite nyfiket fråga. Hur kommer det sig att du då, som jobbar som polis, skriver den här boken, 25 skotten?
Varför jag skrev den här boken, det var... Jag har en lång karriär, heltid med utbildning. Jag har egentligen varit med hela den här Polkon-utvecklingen som började...
Vad står Polkon för?
polisiär konflikthantering. Så jag var ju med på den resan och jag var, jobbade ju själv med SPT som är särskild polistaktik där man jobbar ut mot framförallt demonstrationer, men sen har det blivit fotbollsrelaterat också. Så då var jag 5 år på Sörentorp och ansvarig då med kommunikativa och mentala, men jobbade mycket med taktik och helheten. Och sen fick jag en rekrytering till, eller jag blev rekryterad till Södertörn, den nya skolan som bildades där. Och då hamnade jag där i ledningsgruppen och blev ansvarig för att bygga upp egentligen hela Polkom. Mm. Och det där var väl en resa när jag såg att utvecklingen blev inte som jag ville. Och då bestämde jag för att sluta. Sen hade jag ju då akklimatiserat mig uppe i Stockholm då. Jag hade skaffat köplägenhet och så jag stannade kvar där och jobbade bara som vanlig lärare fram till 18. Men sen kände jag kan inte stå bakom det här. För utvecklingen blev fel. Så det var väl en stor anledning. Sen ringde de från tidningar och tv då 2018 när Erik blev skjuten. Jag har ju varit med en del i media. Och jag hade inte tänkt uttala mig, men jag sa generellt vad jag tyckte då. Mm. Sen släppte jag det. Men sen av en tillfällighet så träffade jag Katarina, Eriks mamma. Det var en sammankomst där som jag träffade och så började vi prata och så ville hon att hon har ju inte fått någonting från polisen. Och så bestämde vi ändå, jag ska inte säga att hon ville, vi bestämde vi kan ta en fika. Så kan jag berätta så hon får någonting att skapa en förståelse vad som hände. För hon har ju inte hört något från polisen. Och hennes traumatiska...
Det är för dåligt.
Jag känner en fruktansvärd besvikelse nästan. Ja, men så här kan du inte göra. Vi pratar om medborgarluften, vi pratar om alltså ingenting. Och Katarina, Eriks mamma, är ju en väldigt stark person. Och hon är inte den som bara sätter sig och blir bitter. Utan hon ville verkligen få reda på vad som hände. Så vi satte oss ner. Och jag tänkte så här, det här var ju ett av de jobbigaste samtalen jag haft. För jag visste inte exakt vad som hade hänt. Eftersom, och det sa jag också på intervjuerna 2018. Att jag kan inte säga exakt om den här hände. Så jag kan bara uttala mig generellt. Men så förklarar jag lite grann hur det fungerar, de här taktiska situationerna. Och mest för att ge henne de här pusselbitarna och skapa en förståelse i hennes traumatiska stresstillstånd. Då. Och jag kände så här att nej, men jag ska vara ärlig, jag ska vara rakt och säga hur man jobbar. Så att jag kan väl säga på ett sätt så ställde jag mig väl på ett sätt bakom poliserna där. För att jag visste ju hur de hade reagerat på det här. Va? Men det skapar ju ändå en diskussion där mellan oss. Och Katarina är ju en väldigt stark person. Och vi fortsatte vår vänskap. Och idag är vi ju väldigt nära vänner. Så det utvecklar sig mer och mer. Och sen var det väl framförallt då. Det var väl andra delen som väckte någonting hos mig. Mitt möte med henne. För jag tyckte det var så uruselt av polisen att hantera anhöriga offer på det sättet. Och sen när det blev åtal på det här och jag läste förundersökningen så tänkte jag att det här, det var så mycket som var fel. Och det skapar ju då, rättegången var ju sen, de åklagaren bestämde ju sig för att åtala de här. Och då när det blir rättegång så blir det offentligt material och då fick jag ju tillgång till all material. Och Katarina bad mig hjälpa henne då. Och när jag läste igenom det där, då kände jag att det här är inte bra alls.
Det är ju en stor förundersökning och man har ju, som jag uppfattar, har man ju lagt ner oerhört mycket tid på förundersökningen och det här åtalet som sen då ogillades. Man väcker åtal mot 3 personer. Dels gruppchefen eller insatsledaren som då tillhör den här nomansdelen. Och sen 2 personer som skjuter. Man väljer att inte åtala den polisen som skjuter först. Hon tömmer ju hela magasinet och träffar med ett skott. Men där menar man att där förelåg det då tydlig nödvärnssituation. Och det här går du igenom ganska tydligt att svensk polis skjuter väldigt mycket där man hävdar nödvärn. Och den här nödvärnsrätten är så vid, om man säger så. Man har till och med kunnat hävda nödvärn en person då som, ja, Erik blev ju också skjuten i ryggen, men det finns andra fall där en person har blivit skjuten i ryggen och man menar på att det fortfarande förelåg nödvärn. Och du jämför till exempel med Finland, som du säger väl mer eller mindre liksom kanske skulle kunna vara en förebild att titta på, där man har ett annat sätt att se på hanteringen av vapen. Men just den här nödvärnsbiten där väldigt få poliser blir fällda när man hävdar nödvärn. Och då ska vi förklara för er lyssnare. Nödvärn är givetvis då det man kallar för självförsvar då. Man känner sig så pass hotad så man är nödgad att ta till våld för att själv då inte bli skadad. Eller man kan också då överta någon annans nödvärnsrätt. Och här säger då lagstiftningen att våldet som du då utsätter någon då, det får inte vara uppenbart oförsvarligt. Och den biten att då i det här fallet då för åklagaren säger att det inte var uppenbart oförsvarligt att skjuta, det är väldigt svårt för en åklagare här, för att man pratar om att det är din upplevda situation, du som har handlat, det handlar om. Så att säga, om du har upplevt att du är hotad till livet, så har du upplevt det, så att säga. Och det är svårt att bevisa bort det. Har jag rätt i den beskrivningen?
Ja, du har väldigt rätt. Sen var det väl så att åklagaren kunde inte bevisa att det var uppenbart oförsvarligt.
Exakt.
Om jag får rätta till lite. Exakt. Där, han menar ju att det inte var uppenbart oförsvarligt, eftersom han åtalar de här två nyexaminerade poliserna. Eftersom han tyckte då att de skulle gjort en verkanskontroll mellan skotten, och då skjuter de.
Och vad är då verkanskontroll för de som inte är insatta?
Ja, kan man väl säga att när man skjuter skott så ska man se effekten av skottet och innan man vidtar vidare åtgärder. Men det här är ju väldigt, det är väldigt subjektivt, för allting pågår ju så fort, och var tar vad ska vi säga, hotbilden, när tar den slut? Sen kan man väl också säga då att den här, utan att det finns, det är inte helt fastställt att den här förmannen, att hon sköt först, men,
okay,
men troligtvis, hon sköt ju 12 skott, så hon tömde ju precis som du sa hela magasinet. Och det gjorde ju troligtvis att de andra också sköt, för de upplevde ju ett hotbild. Ja, men du vet, en skjut, då börjar det ungefär, skjut inte första skotten, va?
Ah,
första stenen landar, då är det igång, va?
Det är mycket psykologi här.
Ja, ja, det är ju extremt med man ska väl säga, folksamlingen, eller sådana här Le Bon, sådana här franska filosofen där med massans psykologi. Va? Så man jobbar mycket utifrån särskilda polistaktiken. Sen kan man väl säga att problematiken i, så du har helt rätt också, att den här uppenbart oförsvarligt måste ju vara, då måste ju åklagaren bevisa att deras tolkningar är uppenbart oförsvarligt.
Mm.
Och det är ungefär som att säga till någon, dina känslor är fel, men dina känslor är dina känslor. Va?
Just det.
Så att åklagaren ligger ju på minus redan där.
Mm.
Och problematiken som vi ser då kontra med bland annat Finland också, det är just det här med laga befogenheter och nödvärn. Det är att i Sverige generellt, vi har ju gått ganska djupt i boken med vad gäller de här lagstöden, så har vi något som heter laga befogenheter som finns i polislagen.
Ja.
Och göra bara kort, så vi inte ska göra det för svårt, men det är alltså polisens verktygslåda, polislagen. Och den är ju proportionerlig då laga befogenheten, polislagen 10 till polislagen 8 med proportionalitet. Och där är det ju inte lika mycket känslomässigt. Där är det ganska strikt vad man får skjuta, och framförallt är det uppdelat i olika brott. Och det här finns ju ett problem, för att även om det är ett grovt brott, om man skulle ha laga befogenhet att skjuta, så behöver det inte vara en hotbild ändå.
Nej.
Och vice versa. Och de här nödvändsreglerna sitter ju i andra delar, inte i polislagen.
Nej.
Utan den har ju alla rätt med en nödvärn. Så att den är ju samma egentligen för poliserna som för alla andra. Om det händer någonting, så har du rätt att freda dig själv. Mm. Och händer det dig någonting, så kan jag ta över din nödvändsrätt också och hjälpa. Och det här blir ju då att det är väldigt svårt att fälla poliserna, och det finns en annan problematik i det här. Det är att när poliserna använder den här taktiken som man gör nu, och som jag beskriver i boken har gått ganska snett med utbildningen, så är man väldigt offensiv, man tänker sig inte för, man gör inte nödvändiga förberedelser, så att Man sätter sig själva i de här situationerna.
Just det.
Och sen när man är där så använder man sig av nödvärn. Och då blir man bedömd som en vanlig person.
Ja, nödvärn, det gäller ju alla.
Ja, och det gäller här också. Och då pratar man... Så det här är ju genomgående. I boken går vi igenom... Vi har ju granskat 44 dödsfall då sedan 90. Va? Mm. Och det är ju genomgående samma grejer som återkommer i rättegången. Alltså att mänskliga begränsningar, perceptionsförmåga, stress. Mm. Och då jämför man sig inte med en polis utan med en vanlig person.
Mm. Mm.
Och det där tycker jag är fel, för jag tycker att man ska ställa större krav på en polis som är utbildad.
Det som är intressant tycker jag, givetvis är vi ju helt överens om att den här incidenten skulle aldrig ha inträffat. Erik skulle ju vara vid liv idag. Det är han inte. Men när man tittar på de här andra casen som du räknar upp, så är det mer att man, och det tycker jag framgår tydligt, särskilt med vissa, att man kanske har varit så offensiv i sin roll att så att säga gå in med våld, och med våld menar jag med vapenvåld då, att man kanske då, som du säger, försätter sig i ett läge som kräver till slut en nödvärnssituation. Och de, alla de här exemplen som du räknar upp, som en del ligger ganska nära i tid, som man kommer ihåg, det var ju de som startade kravallerna där ute i Tensta, Rinkeby, när de sköt den här äldre Husby, förlåt, Husbykravallen och det. Och sen saker. Men jag tänker också faktiskt på det när jag läser boken. Jag tänkte på mig själv de gånger som jag har varit med om en skjutning av en polis när någon har blivit skjuten. Men jag tänker också faktiskt på de händelser jag har varit med om när man har dragit vapen och faktiskt hölstrat det också, där det inte har hänt någonting. Så det förekommer ju ganska ofta också. Det kanske man inte... jag vet inte hur man avrapporterar det nu för tiden, men visst måste man väl, ett draget vapen måste man ju väl rapportera som en skjutning, eller på säga. Men det är väl som en användning. Man har dragit sitt tjänstevapen och riktat det mot någon. Det måste man väl dokumentera som en vapenhantering, va? Eller?
Ja, det ska man ju göra, för att någonstans, om du ska dra vapen eller skjuta då, om vi säger verkanseld, och då är det ju varningsskott då, så måste du ju dokumentera. Du har ju som inte rätt att använda vapen om du inte har stöd för det.
Exakt.
Så att så är det. Men jag tror jag satt och kollade på siffror här, 2020 så hade väl polisen skjutit 17 gånger verkanseld då.
Mm.
Och då var ju kanske hälften av det varningsskott då.
Mm.
Och det är klart att många säger så här, att sett till hela med ingripande, normalt har väl polisen 1,5 miljon ingripande. Och med våld så kan de ju ha flera tusen i Stockholm på 3 månader.
Mm.
Och det där gömmer man ju sig bakom. Men då, och det här är ju ett stort problem, för det här gör ju också att polisen ser det här mer som, ja, det blir lite slaskat det händer. Men jag tycker vi påvisar ganska noga i boken att det är brister som gör att det här händer. Och egentligen skulle jag säga att de här bristerna är ju egentligen mer tillfälligheter att det inte har hänt fler.
Mm.
För det är hur många som helst länkar i den här kedjan med Erik som hade gjort att Erik hade levt idag.
Det är väldigt intressant, och det kan man väl säga. Jag tycker att ni ska läsa boken, för att den är ju givetvis mycket mer beskrivande än det vi hinner gå igenom på den här timmen i podden. Men man kan ju säga att din kritik som du riktar är ju mer en systemkritik. Du riktar ju inte en specifik kritik i det här fallet mot, låt säga, de här 3 poliserna. Det finns ju också en viss förståelse, som du säger också, att det är en nödvärnssituation. Och den kritiken som kom initialt, man kunde se på sociala medier, så varför såg de till exempel inte att Erik hade Down syndrom? Det borde man ju se om det var, hur långt ifrån stod de?
Och mellan 15-20 meter när de sköt, men innan var de ju även närmare då.
Ja.
Man kan väl säga så här, att nu har jag blivit lite expert på Downs. Det är som att jag känner Erik.
Jo, men såklart.
Men jag ser väl på 30-40 meter. Men det var hyfsat ljust, men det var gryning. Men just då när de blir så här stressade, när de har satt sig i situationen, lite som jag uttryckte för Katarina då, när då sa jag att de hade inte sett skillnad på en hund eller katt.
Mm.
Utan då blir point of focus, det blir vapnet. Och det hotet som är. Va? Så då är det ju sånt för sent att göra. Och generellt kan man ju säga att så, jag tycker ju att det här är ju ett, som du sa, ett systemfel. Det här är väldigt stora, det är en stor kritik mot polisen, polismyndigheten, som egentligen skiter i offren och tänker på sitt varumärke. De ställer sig egentligen inte bakom polisen heller, för att det här är ganska, eller ganska, det är ju fruktansvärt traumatiskt för polisen att ta död på en människa och veta sen också att man tar död på ett, en ung kille som har leksaksvapen. Det är ju ingenting roligt att ha i ryggmärgen. Så att, men samtidigt så är det ju också att de står i den här händelsen.
Ja.
Och då måste man ju granska den här händelsen. Men största kritiken är ju mot utbildning, rekrytering och organisation. Man kan väl också tillägga då att, att det här med just de här poliserna blir ju åtalade för någonting som händer mellan 3 och 10 sekunder. Alltså bara skottögonblicket. Det här tar vi också upp i boken. Om man gör jämförbart med den här sjuksköterskan, barnmorskan i Kristianstad, som gjorde, vad ska vi säga, yrkesmässiga fel i samband med en förlossning. Och hade inte inväntat beslut från läkaren för att det var akut. Och det här barnet som sedan förlöstes fick bestående hjärnskador. Och sedermera så dog det här barnet inom 1 år efter förlossningen. Och där man kunde säga att, att barnet dog på grund av de här hjärnskadorna. Och sen gjorde ju den här mamman en anmälan till polisen. Av en tillfällighet har jag fått reda på. Jag har kollat upp det här fallet ganska noga. Hon var faktiskt, jobbade inom sjukvården själv. Och den här barnmorskan blev fälld för grovt vållande till kroppsskada. Och det är ganska allvarligt, men det, då kan man säga på ett sätt pågår ju det här under 1 års period. Medan poliserna blir granskade 3-10 sekunder. Och jag säger så här att hade poliserna blivit granskade på samma sätt som många andra blir, så hade man ju sett att de till stora delar själv sätter sig i den här situationen. Plus att det finns strukturella problem i ledningscentralen. Och man missar så många delar i det här. Så att förloppet har det blivit helt annorlunda. Och jag skulle nog säga också att åtalsframställan hade blivit helt annorlunda. Och troligtvis domskälen. För just nu som det är, så har de inte så mycket val, domstolen. Jag var domstolen att göra någon annan bedömning. Jag var övertygad om att de kommer bli friade.
Du benar ju ut det ganska noggrant faktiskt där i vad, alltid lätt och efterklok i och för sig också, men jag tycker som läsare att man också kan, man behöver inte vara polis för att läsa in att man hade kunnat göra många saker lite bättre. Och hade man gjort det bara lite bättre så hade det kanske inte slutat som det gjorde här. Att man försatte sig i en situation som ledde då till att Erik blev skjuten. Den här personen som vi nämnde som egentligen förstärkte hela den här hotbilden, det var ju det att man var länkad till ett system som inte var samkopplat med ett annat system som kunde säga så här, personen är frihetsberövad just nu. Så då hade man ju kunnat lägga ner och, i alla fall den biten om att det skulle vara en bevisat farlig person som fanns i närheten. För han var, fanns ju inte i närheten, han var ju frihetsberövad.
Jag tror att, eller jag är övertygad om alla kommer ha se någonting matnyttigt av boken. Min kollega som jag skriver boken med, han jobbar ju som journalist och han hade ju ingen bakgrund. Så vi har ju försökt göra en bok så att, att han har ju varit som en liten bollplank till mig där. Att, att vi ska göra den så lättförståelig som möjligt. Och vi är ganska tydliga med de här grejerna och vi har gjort en analys av hela skottillfället. Så att lite så här när man säger det här systemet, men det här blir lite paradoxalt. För att då finns den här hotbilden med bombmannen. Och den här bombmannen var ju en person som hade hotat att skjuta poliser. Som hade satt en sprängladdning under hans ex-fästmös bil. Och var dömd för det här. Och nu satt han ju häktad, vilket ledningscentralen inte kunde se. Va? Så han satt ju i Kronoberg. Men saken är ju den att de har ju med det här. Och då kan man ju, de har ju med sig den här informationen. Ändå agerar de så amatörmässigt när de går in. Så jag sätter ju lite emot det du säger där. För att den här informationen som de fick med bombmannen borde ju ha höjt deras vaksamhet. Då borde de var du ännu mer försiktig. Men någonstans så är de så låsta på vi ska möta målsägaren, vi ska möta en inringare. Så tänker man inte att ja, men här går jag ju in i ett minerat område.
Mm.
Det, om jag träffar dig, jag vet att du är världens snällaste kille. Men så står det ju ett område där det står massa minor runt omkring. Då går jag inte dit.
Nej.
Fast du är snäll.
Nej, och de försätter sig i situationer. Nu är man ju kanske som för detta polis lite skadad. Men även jag då i dagsläget kan ju bara placera mig på buss och tunnelbana på ett sätt som liksom är taktiskt. Därför jag har en snabb reträttväg och jag ser, har en bra överblick över vagn och så vidare. Men det sitter väl i kanske för att man har haft den utbildningen. Men när de kommer in här så gör de inte riktigt de här taktiska bedömningarna om det eventuellt skulle, man eventuellt skulle möta en beväpnad person. Och det är ju som att den här utbildningen inte riktigt har satt sig i ryggmärgen då.
Jag känner ju ett visst illamående som jag kände då i skolan när man såg att det här går ju inte igenom. Det kanske har blivit för teoretiskt. Och sen har det blivit fokus på att skapa kontroll via vapen. Och det finns ju någonting som i taktiken som heter kontrollbegreppet då.
Mm.
Och sen har det väl det här spets på med den här hotbilden vi har i samhället idag. Och det ser man ju också, jag menar när jag och du började. Alltså dagens poliser ser ju ut som att de är, jobbar i Afghanistan.
Mm.
Jag och du såg ut som kling och klang.
Vi hade inga skyddsvästar. Vi fick
nej men ingenting. Man. Ja, men 21.
Pressryck på brallorna.
Jag jobbade EU-kravallerna som insats i en insatsgrupp. Och då hade min insatschef som var irriterad för att vi skulle ha en pikétröja på istället för skjortan. Va?
Mm.
Och så gör man den jämförelsen idag. Så att någonstans, vi ser ju den här samhällsutvecklingen.
Mm. Man pratar också och berättar i boken att en av de här poliserna hade varit ute i 7 veckor. Och kanske då inte skulle ha åkt på ett sånt här case. Men idag som det ser ut med poliser per capita. Ledningscentralen ser ju inte hur länge någon har jobbat i en patrull. Utan man åker ju på de jobb som måste ut. Liksom. Och det är ju också kanske en problembild. Och i förra veckan pratade jag med Tobias. När han kom till Säffle så var det 4 poliser i Säffle och de kom 5 nya. Och då sa de äldre poliserna, nej men vi har åkt patrull i alla år så ni får åka själva. Man behöver ju blanda ihop äldre och yngre och för att liksom sprida kunskaper. Och det är inte bara de äldre som kan ge till de yngre utan de yngre kan också ge till de äldre men det är på olika plan. Men inte ser man ju hur länge någon har jobbat om man sitter på RLC.
De kan ju titta, men det är nästan omöjligt. Det, det, det ingår ju inte i deras arbetsuppgifter. De nej, har en styrka att jobba med. Men generellt kan man ju säga att det är klart, jag kom upp till Kiruna i början när, i min karriär så fick man ju jobba nästan som vanlig polis direkt. Va? Men generellt vår tid så tog det några år innan man kom till en radiobil.
Mm.
Den tiden nu, då lämnar de radiobil.
Mm,
och det där är ju också något som vi kommer in i alltså, som vi tar upp i boken med rekrytering. Alltså det oerfaren personal och det ska ju inte lastas studenternas fel. Det är ganska oschysst mot dem att hamna där. Och sen finns det så många karriärmöjligheter nu och det är ju inte tillräckligt attraktivt yttre tjänst med löner, arbetsvillkor och så vidare. Så det måste ju, där måste ju arbetsgivaren och politiker ta tag i det. Och sen är ju problemet när det händer någonting, ofta händer ju ingenting. Nästan, alltså det blir ingenting. Och, men när det händer någonting så är det ju ofta områdespoliser som jobbar i svåra områden som till exempel Andreas Dahlman i Göteborg som blir skjuten. Eller ingripande poliser. Va? Och då står de där. Och på våran tid så, det kanske dröjde, i alla fall i större städer så dröjde det flera år innan du fick sätta dig i en radiobil.
Ja, ja, och fick åka ÖVS.
Ja, och det är klart att du fick ju en inskolning där.
Mm. Helt klart.
Och sen är det ju ett problem med alltså utbildning generellt är ju bra, men den är ju så otroligt bred idag.
Ja.
Alltså jag har ju påvisat i boken där att kanske i slutändan så får de ett par månader praktisk träning i polistaktik och sen ska de ut.
Mm.
Så tror människor så här, ja men de har jobbat 2 år eller gått skolan 2 år och nu ska de kunna det här. Men det är så otroligt mycket i utbildningen.
Men hur kommer den här boken tas emot av polismyndigheten?
Alltså, polisen är ju en ganska straffande myndighet. Så att Jag skojar väl när jag var med på en intervju. Eller skojar. Det är inte säkert att jag kommer tillbaka nu. Mer. Jag har ju mitt företag som jag jobbar som mental rådgivare. Men då sa jag att då är det en stor risk att jag får sitta i en källarlokal där med...
Men är det så tufft att vara kritisk, menar du, mot myndigheten som helhet?
Ja, ofta blir en karaktärsmord. Mm. Eller att du får ju aldrig sparken, men du får inte de tjänster. Du följer inte mallen, du kritiserar. Sen finns det ju också vanliga poliser. Det såg jag ju 2018 när jag kommenterade i tidningen som att man ses lätt som kanske lite att man lämnar ut dem.
Mm.
Men jag skulle säga så här att jag ställer mig bakom dem.
Mm.
För jag vill inte att de ska behöva hamna i de här situationerna.
Nej, jag förstår.
Lite som du sa i början, egentligen är i grunden hela boken kritik mot systemet. Mm. Men samtidigt måste ju de som är med här ta sitt eget ansvar.
Mm.
Men jag leder ju med många poliser som hamnar där. De ska inte behöva hamna där. Så att det här tar ju inte polismyndigheten själv ansvaret för. Alltså den traumatiska, den posttraumatiska stress som kan uppstå.
Du kom ju faktiskt med förslag till åtgärder. Även om du då är kritisk mot myndigheten och mot systemet inte fungerar, så kommer du också med förslag. Och vad är det för någonting som du tycker är viktigast där som man skulle behöva förändra för att man inte ska hamna i den här situationen igen?
Det finns ju många saker. Jag tycker boken som sån, vi ska inte heller glömma bort att boken är en väldigt fin berättelse av en person, Erik. Han är ju genomgående, så det är ju ett personporträtt.
Ja, det är.
Och det handlar ju väldigt mycket också om vilket samhälle vi vill ha med mänskliga rättigheter och demokrativärden. Och det är klart att sådana här personer är ju väldigt utsatta.
Mm.
Så det är ju en genomgående tema att beskriva hans val, han som person. Sen går vi in på det här med demokrati och mänskliga rättigheter som en stat eller myndighet och stat har ju ett ansvar. Framförallt när man har våldsmonopol.
Mm.
Och då strukturerar vi upp, vi belyser de här olika delarna. Vi har ju lagt ner extremt mycket research. Jag tror att jag har jobbat 2 år med den här boken. Där vi tar in alla olika infallsvinklar. Väldigt mycket som är positiva för polisen också. Till exempel pågående dödligt våld eller terrorbrott. Då. Men sen strukturerar vi upp. Men det här behövs ju ett ordentligt genomsyn. Vi tar ju upp det här och jämför till exempel. Våran bok skulle nästan kallas för en haverikommission. Så noga har vi gått in. Och de här delarna, som är de här taktiska delarna i boken, de kan jag på mellan mina 2 fingrar. Och vi har ju gått in i alla delar, även ledningscentralens brister här. Mm. För de har ju också en stor del och de blir inte åtalade. Och även förmannen här som inte blir åtalad. Vilket är ganska häpnadsväckande med de 2 delarna. Men det var ju mest för att hon sköt framifrån då. Och då har vi ju strukturerat upp i delar som har med att man måste börja titta över redan rekrytering. Vad är det man anställer folk till? Inte bara prata om allas lika värde och nu ska vi in folk och så vidare. Vi vet ju att alla kan inte jobba med alla saker.
Mm.
Kanske om det skulle vara om sådana underrättelser och hålla på med slagningar och data. Då kanske inte jag hade varit den bästa.
Mm.
Då kanske en som jag dricker nu, en koladrickande, överviktig kille ungefär som CIA tar in. Eller FBI tar in till sin för att de är så duktiga hackers då.
Mm.
Men i nästa situation när du står ute och kan hamna i sådana här situationer som har så mycket med stress att göra. Då krävs det andra delar. Och där kommer ju vi upp med rekrytering. Sen är det utbildning. Mm. Så det säger vi också. Det visar också att det är generellt så blir det väldigt rädda och stressade poliser som är ute. Alldeles för många.
Mm.
Och rädda, stressade poliser är inga bra poliser.
Nej.
Och framförallt om man har blivit utbildade att skapa kontroll med vapen.
Mm.
Som inte var på vår tid. Det innebär ju inte att det var Pippi Långstrump då heller. Det hände faktiskt saker, ganska grova saker då.
Mm.
Och jag har varit med på ganska många olika saker. Den delen. Och sen då med organisationen med både fort- och vidareutbildning. Sen finns det ju med myndigheten har ju... Alltså den har tagit en väldigt olycklig utveckling med kommunikationsavdelning som växer som är större än en stor nyhetstidning. Vi sitter här idag med en hus som har massa tidningskonserter. Och då, polisen är ju nästan större där med HR och kommunikationsavdelning. Mm. Och det är till stora delar hamna om att försvara deras eget varumärke.
Jag förstår.
Och det ser vi också polisens närvaro i sociala medier. Hela tiden få likes. Och då tycker jag någonstans så tappar man ju sin huvuduppgift. Mm. Och när man samtidigt, alltså som en lagordning, när man samtidigt går in på väldigt mycket rekryteringar på new public management med att få bra statistik eller värdegrundsfloskler och så vidare. Mm. Så att, alltså jag säger att polismyndigheten har blivit lite ett himmelrike för byråkraterna.
Mm, jag förstår. Sen ska vi också säga, jag blir lite splittrad. Jag tror att det är för att jag är ex-polis när jag läser den här boken. Jag tycker att den här kritiken som du bland annat nämner nu och som är mer specifik när vi läser boken, känns väldigt befogad. Känns väldigt befogat. Och att det alltid varit lite hit och dit med de olika utbildningarna. Även när jag gick, det var ena, det hette så den ena gången och så skulle det vara något nytt. Och så det, där måste man verkligen strama upp det och se till att man får en heltäckande och så vidare och så vidare. Men sen blir jag är väldigt engagerad i de här poliserna som till slut, oavsett om de nu har försatt sig kan man säga i det här själva, om man skulle, befälet kanske skulle ha backat ut dem. Det fanns sätt att göra det här på ett betydligt mer, på ett betydligt mindre offensivt sätt. Det fanns egentligen ingen idé att hamna i den här utsatta situationen, utan man hade kunnat backa hem och lösas. Men ändå när man är inne och varit i liknande situationer själv, så blir man, har jag ska säga, man ska inte säga, en viss förståelse just för att det händer. Och jag förstår kritiken mot myndigheten i sig. Du nämner ju också fall där du tycker, du är ju inte emot så att säga vapenanvändning, utan du tar ju upp exempel i boken där offensiv vapenanvändning är helt nödvändigt. Och du tar också exempel, till exempel han, vad hette han med Saben där? I Trollhättan, ja. Där var man tvungen med sån polistaktik som var väldigt offensiv att avbryta pågående dödligt våld. Och fler hade väl antagligen där kanske brakt som livet om inte polisen hade ingripit resolut som de gjorde där. Men där måste man skilja på det, på situationerna, och det förklarar det också i boken att det finns offensiva. Du nämnde också här terror, terrorism. Där kanske man också måste vara väldigt offensiv vid eventuell vapenanvändning. Men så har vi de här situationerna som beskrivs väldigt bra i boken, när vi just kommer till de här nödvärnssituationerna där man känner när man läser vissa exempel, oh, där hade du verkligen kunnat kanske backa ut i lägenheten och prata eller någonting.
Ja, man måste ju generellt se över det här med nöd, med skjutkungörelsen och nödvärn. Det är ju A och O. Sen, jag förstår också, jag lider ju med poliserna. Det är ju inte så att de här, två av de här poliserna har dessutom haft en kort tid på polisutbildningen. Det var de här två som var åtalade. Mm. Det var ju två bra killar. Det var ju vettiga personer. Och det är klart att de går ju inte dit för de tycker, och skjuter för att de tycker att det är roligt.
Nej, så det tror jag vi,
det är ju tragiskt. Och det menar jag också, att när vi gör en sån här bok, att jag tycker att myndighetens ansvar att se till att skapa en arbetsmiljö där de inte hamnar. Och på något sätt så har jag själv också varit med om att utbilda. Mm. Så någonstans är jag ju delaktig själv också i det. För jag har jobbat heltid med det här i 15 år. Men någonstans måste ju någon också säga ifrån och se de här felen. Och det som jag tycker är största grejen också med utbildning eller både polismyndigheten, det är den här bristen på självreflektion. Alltså, ja. Det är som nu här, så de här åtgärdsförslagen som man har pratat om, det är ju bla bla bla, det handlar ju om politik. Mm. Det har egentligen inte skett någon förändring. Mm. Och så blir det lätt en skuld projicering på, alltså Erik är ute, var ju han ute på natten, varför har han ett vapen, som självklart är relevanta frågor, för att men
man ska heller inte bli skjuten för det.
Nej, men alltså ändå, att även om en motpart gör fel, mm, så måste man ju, när man är en statlig myndighet med våldskapital, våldsmonopol, så måste man ju väl kunna utvärdera sin egen insats, inte bara lägga ansvaret på motparten. För absolut, nu är det som det är. Va? Annars kan man kanske inte jobba som polis. Nej. Då kan man börja jobba som socionom eller något annat. Mm. Och det där är ju brister som jag ser. Och det har vi ju föreslagit i boken med en haverikommission, en oberoende kommission. Här har man särskilda utredningar och särskilda åklagarkammaren som håller på att utreda. Mm. Så att alla sitter ju knä på varandra och enda man utreder det är om det har skett ett brott.
Mm.
Men om man ska rätta till någonting så bör man ju likt en haverikommission med flygkatastrofer utreda vad som hände, varför det hände, hur hände det och sen ta lärdom. Mm. Men det där händer aldrig i polisen. Och så vi visar ju ganska noga på alla de här 44 som har blivit skjutna här sedan 90 att det är ju en genomgående samma tema med taktiken, med bedömningar, med nödvärn.
Just det.
Och då tycker man, man behöver ju inte vara någon raketforskare för att se här är ju brister. Men det händer igen. 2018 så sa jag att om man inte gör någonting åt det här så kommer det bara bli värre.
Mm.
Och efter 2018, då 8 till dött.
Mm.
Och det här hör ju jag ibland när jag pratar med folk så säger de så här, ja men vi har ett tufft samhälle. Ja, vi ser ju nu med de här Einar och de här rapparna och förorten.
Mm.
Men det är inte de här killarna eller förorten som blir skjutna. Flertalen av de här som blir skjutna av poliserna är ju
psykiskt sjuka
eller psykisk ohälsa eller småkriminella. Och, som i det här fallet då Erik Innegård i Vasastan. Och bara en sån grej. Så jag satt och lyssnade på ett klipp. Det var en polischef i Uppsala. De har ju varit ganska offensiva där. Och då sa han så här att ja, men de här kriminella och som jobbar, de här rapparna, de vet ingenting om vapen. Alltså de kan lika gärna skjuta sig själva på grund av att de kan inte använda vapen. Eller så har de tränat på burkar i någon soptipp där, va. Men samtidigt så ser vi ju här 3 poliser som är välutbildade. Som i ett skjutprov på 20 meter ska av 2 av 3 skott träffa inom 2,5 decimeter.
Mm.
Här ser vi 3 poliser som hamnar i en situation där de skjuter 25 skott. Och skjuter mot en förskola, mot fönster, mot cyklar. De kunde ju träffa vem som helst om någon kom ut.
Mm.
Och då kanske man ska vara lite självkritisk. Inte bara säga, åh, alla de här kriminella, de kan inte använda vapen. Men man behöver ju inte vara... som jag sa, raketforskare för att se att här är det ju fel. 25 skott mot en person, en innergård i Vasastan. Bara där.
Mm.
Det finns ju någonting som heter pågående dödligt våld och terrorbrott.
Ja.
Och då kan vi säga att det här är Trollhättan då som poliserna jobbar efter den nya taktiken och sköt då mot den här personen som avled då. Då jobbar man ju väldigt offensivt.
Mm.
Och det kan man väl säga att det är ju en ganska bra taktik. Mm. För att då räddar man ju liv. Om vi gör en jämförelse med Norge som hände nu, Kronberg där.
Just det, när man är tvungen att åka och hämta ett vapen.
Ja, de kom in i affären, i butiken där, och han kom undan. Mm. Och han dödade 5 efter.
Ja, det är inte
bra. Hade de stoppat honom då så hade ju inte det här skett.
Nej.
Så att det där tar jag ju också upp i boken. Det är inte, precis som du är inne på Hasse, det är inte svart eller vitt.
Nej.
Men vi måste kunna ställa krav på polisen att kunna vara mer professionella och kunna göra professionella bedömningar.
Mm.
För det är så många situationer som istället, när man säger så här att det här är bara tillfälligheter, det finns så många situationer som kunde blivit likadan eller ännu värre. Vi tar upp Adam, hans skådespelaren.
Mm.
Och där måste man vara lite ödmjuk inom polisen.
Just Adam titta Paul,
och, ja. Och det innebär ju inte att man ska bli någon kling och klang och att man inte i samband med de här terrorbrott eller skolskjutningarna var defensiva. Det är ju inte det jag menar. Jag menar att man ska bli mer professionell och kunna göra en mer adekvat bedömning i de här olika situationerna.
Rune, berätta om stiftelsen.
Ja, det är jätteroligt att du frågar. Vi har ju, alltså, det glöms ju bort. Det är lite som med debatten nu med de här skjutningarna i förorten. Och man glömmer bort de här anhöriga. Och det är exakt samma så här. Det finns 44 familjers anhöriga som inte ens får svar vad som hände för förundersökningar läggs ner. Av de här 44 gick 8 till åtal.
Mm.
2 blev fällda. Och då bestämde jag, Katarina Eriks mamma, att starta en minnesfond. En insamlingsstiftelse. Så vi har en hemsida.
Som heter?
Erikfonden. Och Där, det här är ju ett sätt för Katarina också att kunna hantera sorgen och göra någonting positivt av det. Mm. Mm. Så där håller vi på att starta, eller vi har startat en minnesfond där vi kommer och samla in pengar. Och alla de här pengarna, alltså alla pengar då förutom kostnader som vi har i samband med det här, kommer ju gå till stipendier till personer som har olika former av intellektuella funktionsnedsättningar. Så att vill man göra någonting bra, om det är klart det är roligt om ni köper boken, för det kommer att ge en stor förståelse, men gå gärna in och skänk pengar, för det är ett väldigt gott ändamål. Och de här personerna behöver mycket hjälp, för det här med LSS-stöden har ju dragits ner så otroligt mycket i samhället.
Jag ska lägga en länk till sidan också, till fonden, till stiftelsen där. Och den vanliga avslutande frågan, givetvis. Hur mycket kollar du på polisfilmer, Rune?
Jag tror, vi pratade om det innan här. Och man blir ju lite yrkesskada. Jag känner igen de där grejerna som du säger i bussen och så vidare. Man tittar på folk, man ställer sig ungefär rätt väg och bla bla bla. Och jag tycker det är ganska jobbigt att se polisfilmer. För man blir så här... Fan, man blir ju sån här jobbig jävel som bara ser alla fel, va? Men det är väl en serie, det är kanske en klassiker med Beck som jag ändå någonstans har följt. Och någonstans så, framförallt var det ju den här gamla Beck med Gunnar Larssons tiden. Så att den har ju blivit som ett måste ändå någonstans att se. Så jag får väl ändå säga...
Men du har inte som utbildningsfilm.
Jag var faktiskt med i radio, Sveriges Radio. Och då handlar det faktiskt om poliser i tv-serier.
Okay.
Hur verklighetsbilderna... Och då frågar de just det här Gunnar Larsson. Hur hade han klarat sig i polisverksamheten? Ja, sa jag. Han har nog inte blivit kvar så länge. De har nog skickat honom till en psykolog där. Han lider nog av lite psykisk ohälsa.
Tack så jättemycket, Rune. Din bok heter 25 skotten och den kommer ut imorgon. Och när jag säger det, så är, nu är det ju tisdag, så det är den 3 november den kommer ut, eller hur? Den 3 november kommer ut, så hör du det här. Efter 3 november 2021 så är den redan ute. Och fonden heter Erikfonden. Och är det erikfonden.se då?
Ja, man kan slå på det. Eller Erik Torells minnesfond. Och jag säger igen, jag är tacksam om många går in och stöttar det här.
Stort tack, Rune, för att du var med.
Tack för att jag fick komma.
Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Runes bok hittar du där böcker säljs. Annars kan du också besöka erikfonden.se som vi nämnde i avsnittet, för att stötta upp lite de som behöver stöttning av oss till och från ibland. Hoppas du lyssnar även i nästa vecka. Ha det fint till dess. Hej då!